Värö den 26 i sjunde. 40-årig man omkommen under ett vrakdyk vid Biskopsön. Funnen på 20 meters djup av räddningstjänstens dykare. Hans tub var intrasslad i en elkabel. Ormestad den 17.9. Dykare försvunnen under ett dyk i Gullmarsfjorden. Återfanns nästa dag på 93 meters djup. Hans flaska var tom på luft. Finge den 9.8. Ensamdykare återkom inte efter avtalad tid. Återfanns dagen därpå 4 meters djup, liggande på rygg med hela utrustningen på utom fenorna. Det var luft kvar i flaskan. Obduktionen visade att mannen drunknat. Nacka den 11.6. 26-årig kvinna fick tryckutjämningsbesvär under nedstigning, varvid hon tappade kontakten med parkamrat. Han träffades medvetslös. Avled senare på sjukhus. Dödsorsaken var drunkning. Varje år får vi i tidningarna läsa om människor som omkommit i Sverige i samband med sportdykning. Inte sällan verkar omständigheterna kring dödsolyckorna gåtfulla. Den klassiska formuleringen lyder: dykare funnen livlös på botten med cyklopen i pannan och luft kvar i flaskan. Dödsorsaken var drunkning. Samtidigt som man av dylika rapporter får intrycket att sportdykning är en lindrigt sagt riskabel sport, betraktas sportdykning utomlands som en tämligen säker aktivitet. Detta under förutsättning att dykaren inte överskattar sin förmåga och överskrider gränserna för den utbildning och erfarenhet han eller hon har. Vad är då sanningen? Vi sökte upp Hans Örnhagen, som är dykerimedicinsk forskningschef på Försvarets forskningsanstalt och förbundsläkare i Sportdykarförbundet, och ställde frågan: är det farligare att dyka i Sverige än i tropikerna?
Generellt sett kan jag säga ja på den frågan. Och det beror på att när man dyker i kallt vatten så måste man ha mer utrustning på sig. Man måste till exempel ha dräkter och annat som skyddar mot kylan. Och dräkterna är konstruerade på ett sådant sätt att de innebär en viss risk. Det går inte att göra en dräkt som är, ska vi säga, helt säker. Va? Bland annat är det så att man använder sig av luft för att isolera mot det kalla vattnet. Va? Och den luften kan vandra i dräkten. Och då kan man som ett exempel bara hamna i en situation där luften går till fötterna. Och så kan man då få svårigheter att komma tillbaka på rätt ända igen. Va? Om inte man har rätt utbildning. Och det finns sådana dödsfall faktiskt som har hänt där folk har dykt ensamma i dräkter med luft i, och sen har de blivit hängande i fötterna och så har de inte orkat att ta sig tillbaks, så att de har fått upp huvudet och så tar luften slut i apparaten och så drunknar de.
Även om torrdräkten utgör en komplikation vid dykning och kan i värsta fall bli orsaken till en dykolycka, finns det andra faktorer som kan leda till ett tillbud.
Man överskattar sin förmåga, det är nog generellt sett det som är det vanligaste. Man tror att det här drabbar inte mig, jag klarar mig nog. Man glömmer att kontrollera till exempel luftinnehåll i flaskor. Man bryr sig inte om att se till så att man har tillräcklig utbildning. Man lånar till exempel en torrdräkt av en kamrat utan att ha någon utbildning på torrdräkt, så kan man då hamna i den situationen med luftvandring till fötterna och svårigheter att ta sig från den situationen.
Folk dör också i tropiska vatten, eller hur?
Oh ja.
Vad händer där oftast då? För att där är sikten bra, det är varmt, man behöver inte torrdräkt.
Det som är, utan att egentligen kunna statistiken i detalj, så kan jag säga så här att i samband med dykning i sydliga vatten så är nog dykarsjuka vanligare. Man lockas att dyka väldigt ofta. Man dyker flera gånger om dagen, flera dagar i sträck, och då är det lättare att man får dykarsjuka.
I en rapport om sportdykarolyckor i Sverige som gjorts på uppdrag av Polisbyrån och Sjösäkerhetsrådet kan man läsa att antalet dykolyckor med dödlig utgång legat ganska konstant de senaste 10 åren, på i genomsnitt 5 olyckor per år. Eftersom antalet rekreationsdyk i Sverige uppgår uppskattningsvis till 500 000 per år, innebär detta 0,01 promille. Det kan verka försumbart, men som Hans Örnhagen säger är det de flesta offren unga, friska människor som omkommit till följd av dåligt omdöme. Det är inte acceptabelt, anser han, som eftersträvar en nollvision. 5 döda per år är 5 döda för många. Forskningen har visat att en dykolycka vanligtvis föregås av en serie händelser som var för sig påverkar dykaren och stressar honom eller henne. Flera faktorer samverkar till olyckan. Den kommer alltså inte plötsligt och helt oförutsedd. Faktorer som inverkar i en sådan händelsekedja kan till exempel vara dålig sikt, problem med utrustningen eller att man kommit bort från sin parkamrat. För eller senare rinner bägaren över och dykaren råkar i panik och förmår därmed inte längre agera rationellt.
Den som dyker med gott omdöme och som är medveten om sina brister och det faktum att vattnet inte är andningsbart. En sån person har en större möjlighet att överleva.
Mm.
Man ska ha en viss liten dödsrädsla. Man ska inte tro att man är odödlig. För gör man det, då kan man komma till skada och omkomma i dykning.
För att ta reda på hur det är att dyka i tropikerna har vi talat med René Ekeheyen som har dykt i snart 20 år och varit verksam som dykinstruktör sedan 1989 i bland annat Thailand, Indonesien och Maldiverna.
Ja, alltså det största problemet som jag har sett är att folk kommer till exempel från Sverige med, som inte har någon erfaring med ström. Och där nere kan det vara jätteströmt några gånger och då är de, vet de inte hur de ska förhålla sig. Och då får de problem med att de blir överansträngd eller att de får lite panik och börjar bli lite rädda kan man säga.
Har det hänt något allvarligt då i samband med att folk dykt i strömt vatten?
Det har det. Alltså, jag har aldrig sett det, men jag har hört om någon tillfälle var en dykare till exempel har mistat sin grupp eller sin dykpartner och kommit upp på ytan kanske 500 meter väck från båten och de inte hittar honom då. Och då kan det hända att de får lite panik och glömmer och kastar från sig viktbältet eller fyller jackan. Och så kan de drukna på ytan, som är helt otroligt om man som tänker lite logiskt på det, men de kan drukna på ytan.
Enligt René inträffar dykolyckor ganska sällan i tropikerna. Dykning är en enkel sport och inte särskilt farlig. Det är istället bristande erfarenhet i kombination med att man tänjer sina gränser som utgör de största riskerna vid dykning. Unga killar och även vuxna män råkar oftare ut för olyckor än kvinnor enligt René. Killar vill ofta visa sig tuffa för sina kamrater och tar onödiga risker. De kan till exempel ta sig in i ett vrak trots att de saknar såväl relevant utbildning som erfarenhet av vrakdykning. Då är risken stor att de går vilse in i vraket och vill det sig illa lyckas de inte komma ut igen. Dykarsjuka inträffar heller inte så ofta. Enligt Renés erfarenhet drabbar dykarsjuka främst människor som sitter i baren hela natten och konsumerar alkoholhaltiga drycker och slarvar med att dricka vatten. Detta gör att de blir uttorkade och uttorkning är en stor riskfaktor vid dykarsjuka. Alkoholkonsumtion är överhuvudtaget inte kompatibelt med dykning, påpekar René.
Om du skulle svara på en enkel fråga, är det farligt att dyka?
Nej. Dykning är nu, om man ser på statistiken som man får från USA till exempel, så är det farligare att spela bowling än det är att dyka.